Bland dårar, skurkar och vanligt folk, bland frälsta pietister och förtappade själar, växte Sickla industriområde fram ur en naturskön plats, som en stålklädd ståndare i en blomma. Det här är berättelsen om hur detta märkliga naturfenomen kom till. Sicklaö var på Gustav Vasas tid tillräckligt avsides för att riskfritt kunna husera spetälska, sinnessvaga och andra oönskade. Dessförinnan hade man även funnit lämpligheten i att förlägga en krutfabrik på samma säkra avstånd från bebyggda trakter. Hela Sicklaö donerades till hospitalet och egendomen Stora Sickla utgjorde den största delen av ön. De närliggande gårdarna skulle flera århundraden framåt bidra till hospitalets hushållning och ekonomi. Gustav Vasas generösa gåva möjliggjordes av att Sicklaö tidigare hade tillhört olika kloster som kronan konfiskerade vid reformationen. 1624 skänktes Stora Sickla till väljaren Antoine Monnier, som tidigare kommit till svensk tjänst under Gustav II Adolf. Monnier hade utmärkt sig bland annat för ansvaret vid belägringen av Pernau i nuvarande Estland. Som tack för sina tjänster blev han adlad och utnämnt generallöjtnant samt förlänades Stora Sickla. Men på grund av de långa tiderna i fält hann han inte bo där så ofta. Hans innehav av gården avslutades eftersom han, liksom många andra av dåtidens krigare, fann det för gott att byta sida efter en tid. Han övergick i saxisk tjänst 1634 och som följd förlorade han alla sina privilegier, titlar och egendomar. Stora Sickla återgick därefter till hospitalet igen fram till början av 1700-talet. Ur Danviks hospitalets historia utmärker sig vissa intagna som Daniel Anander och Benjamin Dyster. Anander arbetade som komminister i Klara kyrka på andra hälften av 1600-talet och gjorde sig ovän med statsmakterna genom att sina predikningar förklara att ränteberäkning och bankverksamhet var emot Guds ord. Oaktat att hans åsikt hade stöd i Gamla testamentet förklarades han icke tillräknelig och låstes in på hospitalet där han avled 1697. Benjamin Dyster i sin tur uppgav i mitten av 1720-talet något oförsiktigt att han var Karl den 12:e. Eftersom detta var ett högmålsbrott var han nära att bli avrättad men sändes till Danviken istället. Dyster hade även författat ett brev till alla män i Dalarna i kungens namn för att de skulle hjälpa honom tillbaka till Sveriges tron, liksom deras förfäder en gång hjälpt Gustav Vasa. När han satt i häkte spred hans piga och ett par andra personer ryckte om att kungen var fängslad. Deras förhoppning var att ett folkuppbåd skulle kunna rädda honom. Och när detta uppdagades fick de, som brukligt vid den tiden, hårda kroppsstraff och sändes därefter till tukthus respektive fästning. Stora Sickla är annars i kyrkohistorien bemärkt för den konventikel, det pietistiska bönemöte, som hölls där 1723. Vid denna tid hade pietismen, vilket är en kristen inriktning som förespråkade renlärighet och personlig väckelse, börjat sprida sig. Ett 15-tal personer under ledning av överstelöjtnant Per Cedersparre hade rott över till Sickla för att lyssna till predikanten Tellbom i Nacka kapell den 24 augusti 1723. Redan kvällen innan hade man hyrt sig rum inom Stora Sickla och kvällen tillbringades med bön och sång ur Mose och Lamsens visor, pietisternas egen psalmbok. Genom tidigare lagar var bönemöten endast tillåtna inom kyrkans ramar eller i nödfall under ledning av husbonden på respektive gård. Cedersparres sällskap höll inte bara bön kvällen före predikan utan även efter denna. Vittnen till den lilla gruppens umgängesätt hade blivit misstänksamma när sällskapet, citat, ömkliga låtit allt sedan igår men varken hämtat brännvin eller dricka, slutcitat. Då detta kom till myndigheternas kännedom genom den ordinarie kaplanen Olof Thunberg blev konventikeln naturligtvis en rättslig sak. Det hölls grundliga förhör med de medverkande, varvid Cedersparre yttrade: Herregud, upplyser den arme kapellanens ögon att han må se det honom är svårt att spjärna emot Guds ords vassa uddar. Han lär ju icke kunna neka att mycket liderligt och ogudigt sällskap om sön och helgdagarna plägar inställa sig på krogarna i Nackasocken och där skändeligen ohelga sabbatsdagen med svalg och dryckenskap, slagsmål, svordom, dans, dobblande och annat syndigt tidsfördriv. Han menade att ett bönemöte var mycket mer lovvärt än det superi som Thunberg tillät i sin socken. Och enligt det som finns skrivet om Thunberg ska han, som Cedersparre påpekade, inte ha varit ett särskilt gott föredöme för sina församlingsbor. Efter flera sammanträden med utredningskommissionen förklarade det att det anklagande förvisso inte hade stridit mot den sanna kristna läran, men däremot församlats olovandes. Denna milda dom, som ogillades av de ortodoxa prästerna, följdes 1726 av en skärpning av lagarna som innebar att alla konventiklar förbjöds. Det så kallade konventikelplakatet fick till följd att många pietister emigrerade eller blev till och med landsförvisade. Plakatet gällde fram till 1858, några år efter det att kyrkoplikten hade avskaffats. Överstelöjtnant Cedersparres pietistiska sällskap som rodde över Hammarby sjön till Stora Sickla orsakade därför kanske större oro än alla de som rodde dit för att dricka brännvin. På 1600- och 1700-talen var Västra Sickla annars mest känt för sina krogar, dit söderborna bodde, rodde eller promenerade på lediga stunder. Naturligtvis medförde kroglivet en hel del problem, och ett flertal försök gjordes från stadens sida att begränsa antalet krogar. Förutom den populära tappen vid Hammarby sjö och krogen vid Danvikstull hade anmärkningsvärt nog även anstaltschefen och prästen på Danvikshospitalet varsin krog. Anstaltschefen och prästen hade sedan urminnes tider både tillverknings- och utskänkningstillstånd för att dryga ut den magra lönen. När staten på 1700-talet drog in rättigheterna så var det därför inte så förvånande att prästen protesterade mycket ivrigt. Det är heller inte så förvånande att Cedersparre anklagar prästen och folket kring Sickla för att vara lösaktiga och benägna till fylleri. I Karl Frostrands hembygdsskildring från 1924 hävdas till exempel att folket som bodde vid tappen var, citat, särskilt ogutaktigt. Slutcitat. Bortsett från ett bäckbränneri var societén av Katuns tryckeri och blekeri den första stora industrin i Sickla. Grundaren Jonas Ahlströmer anställde hållaren Jean de Bron för att trycka det populära bomullstyget i lokalerna på Stora Sickla. De första åren efter tryckeriets start 1727 var inte så framgångsrika. Men efter en omorganisation kom företaget igång och runt 1750 var ett 70-tal personer anställda vid tryckeriet. Jean de Bons tre söner övertog efterhand verksamheten och startade ännu ett tryckeri på Söder. Vid slutet av 1700-talet hade den dåvarande tryckeriägaren Hans Magnus Furbom låtit bygga om mansbyggnaden på Stora Sickla till en gustaviansk herrgård. Gården blev därmed ett naturligt och vackert blickfång vid kanten av Sickla sjö. Under den påföljande ägaren, Sven Sjöstedt, blomstrade tryckeriet ånyo, men på 1830-talet blev Sjöstedts bror, Gustav Adolf Sjöstedt, tvungen att upphöra med verksamheten. Stora Sickla kom därefter i andra framstående mäns ägo. Två av dessa var friherre Adam Christian Raab och hans son Hugo. Den äldre Raab påbörjade uthyrning och försäljning av sommarbostäder på ägorna i större utsträckning. Försäljning av delar av egendomen hade tidigare inte varit möjlig, emellan godset egentligen tillhörde Danviks hospital. Genom att en förändring i ägandet genomfördes 1861 kunde de följande ägarna sälja mark inom Stora Sickla. De få sommarbostäder som fanns innan dess arrenderades endast, och dessa tidiga hyresgäster var tvungna att godta i våra ögon mycket hårda villkor. Förutom arrendeavgiften kunde marken endast arrenderas på några få decennier, och alla till- och ombyggnader som gjorts under tiden tillföll automatiskt Stora Sickla efter arrendetiden utan ersättning till hyresgästen. Efter 1861 friköpte somliga sommarboende sina fastigheter. De mindre torpen i utkanten av området såldes ganska tidigt. Dockan, Fintorp och Sicklanäs är tre exempel. Och ute på Sicklanäs blev värdshuset Nackanäs sedan en naturlig träffpunkt för de boende. Vidare började större hus komma till runt om på Stora Sicklas område. En av de mest framträdande var bagarmästare Anders Rickard Westerdals Fanny Udde. Bagarmästaren flyttade därifrån 1901 på grund av att den nybyggda Saltsjöbanan störde. Då Gustav Wallenberg köpte Stora Sickla inför byggandet av Saltsjöbanan 1892 hade 28% av marken sålts under cirka 30 år. Och inalles fanns det 15 sommarbostäder på området. Sicklöns olika sjöar och vattendrag användes under 1800-talet liksom innan flitigt för transporter. För personaltransporter bildades därför Nacka Ångsloopsbolag 1863. Initiativtagare var Stora Sicklas dåvarande ägare Carl F. Molin och sommargästen August Dahlin. De huvudsakliga ägarna och styrelsemedlemmarna var sommarboende i området, och fram till dess att järnvägen till Saltsjöbaden byggdes gick det mycket bra för bolaget. Ångsloopen Nackanäs, kallad Nackapelle, trafikerade regelbundet sjöarna runt Sickla. Men 1913 var man tvungen att lägga ner verksamheten på grund av allt färre resande. Och orsaken? Ja, det var att värdshuset Nackanäs hade mist sina spriträttigheter. Sicklön var för övrigt ett av de första ställen där sommarnöjen växte fram överhuvudtaget. Claes Grill, en av delägarna i Ostindiska kompaniet, lät redan på 1750-talet bygga om Svindersvik till sommarbostad. Vid samma tid tillkommer även Herman Petersens Nyckelviken något längre ut på Sicklaön. Men den stora vågen av sommargäster kom alltså inte förrän på 1870-talet. De sommarboende runt Sickla fann mot slutet av 1800-talet att de uppväxande fabrikerna medförde föroreningar. Storstadens rök och industrilarm hade närmat sig det område där det tidigare varit frisk luft och lantlig idyll. Därför sökte man sig allt längre ut i skärgården. Om vi kvarhåller oss en stund vid de olika arbetsplatserna runt Sickla. Finnboda varv, Dalens och Ryssbackens oljedepåer, Bäckbruket etc. inser vi att de inte enbart var orsak till förtret utan även en förutsättning och möjlighet för att utveckla Sickla industriområdet till en egen stadsdel. Men ännu på 1800-talet användes Västra Sickla mest för farliga och illaluktande arbeten med tanke på dess avstånd från Stockholm. Ett exempel är superfosfatfabriken i Gäddviken, en bit in i Svindersviken. Fabriken låg alldeles vid vattnet för att förenkla transporten av den främsta råvaran, guano. Av guanon, det vill säga fågelspillningen, gjorde man sedan gödsel. Längst inne i Svindersviken fanns även betydande petroleumlager, varav Kroks petroleum var det största. Mindre olyckstillbud förekom, liksom inom andra industrier, men i Kroks historia märks i synnerhet en stor olycka. Den 23 juli 1901 anlände klippen Louise Adelaide till Gäddviken. Hon var lastad med betydliga mängder råolja, gasolja, nafta och raffinerad olja. Som brukligt fick besökare komma ombord när hon hade ankrat. Katastrofen var ett faktum då en av gästerna tände sin pipa. 13 personer omkom och den svarta rökpetaren syntes på långt håll. Ett tydligt tecken på att den tidigare avlägsna Sicklaö närmade sig i Stockholm var att Nacka kommun bildades. Den 15 oktober 1887 hölls den första kommunalstämman på värdshuset Nackanäs invid Järlasjön. Danviks och Sicklöns församlingar hade då förenats med Nacka och Erstaviks kapellförsamlingar. Tre invånare överklagade det första mötet i en skrivelse. Deras anmärkning var att mötet hade hållits på värdshuset och inte i sockenstugan. Stämman svarade på denna klagan att värdshuset användes för att den nya kommunen inte hade en sockenstuga. Och alla de övriga anmärkningarna ogillades också, vilket gjorde att den första stämmans beslut fastställdes. Av de olika ärenden som diskuterades de första åren var byggandet av en ny kyrka. Det gamla Nacka kapell från 1600-talet var, förutom litet, mycket kallt och dragigt. Och efter en del turer påbörjades den nya kyrkobyggnaden som stod klar 1891. Det gamla kapellet såldes till av Trolle på Drevinge för 450 kronor och användes som timmer till en villa i Duvnäs. I övrigt vidgades bebyggelsen i Stora Sickla samtidigt som en tanke på att bygga en järnväg tog fart. Bankdirektör Knut Wallenberg såg nämligen stora möjligheter för Nacka och framförallt Saltsjöbaden. Han övertygade därför landshövding Oskar Robert Tentander och överståthållaren Claes Tam att en kurort med omkringliggande villastad skulle växa fram i Saltsjöbaden. Till detta behövdes en järnväg byggdas. Områdets framtid, ansåg Wallenberg, var beroende av kommunikationerna. Järnvägen Stockholm-Saltsjön kom också att ha en utomordentlig betydelse för Sicklas utveckling. Stickspår hade dragits ända ner till Sickla för att underlätta de tunga transporterna och industrin från Stockholm kunde tack vare detta förlägga sin verksamhet där. För att bygga järnvägen inköptes Stora Sickla av Gustav Wallenberg 1892. Med arbetschefen Birger Stafsings energi och planeringsförmåga utfördes arbetet på mycket kort tid. De största hindren var att spränga två tunnlar, en genom Stadsgården och en genom Henriksdalsberget. Stadsgårdstunneln blev med sina 637,5 meter Sveriges då längsta tunnel. Trots järnvägsbyggets snabba framsteg framkommer dess avsidor flera gånger i kommunstämmans protokoll. Förutom att sprängningarna orsakade skador på omkringliggande byggnader, däribland kyrkan, noterades framförallt rallarnas oskick och superi. På grund av detta förbjöds vin- och maltdrycksförsäljning på flera ställen längs med banan efter heta så kallade pilsnerdebatter i kommunalstämman. Måndagen den 3 juli 1893 kunde man så läsa i Dagens Nyheter att konung Oscar den andre invigt järnvägen Stockholm-Saltsjöbaden under lördagen och att med flaggning, fyrverkerier, hurrarop och musik tävlade infödningar och sommargäster att bidraga vid den festliga invigningen av Sveriges minsta järnväg. Knut Wallenberg och arbetsstyrkan fick vid invigningen många lovord för det snabba byggandet och till Wallenberg gavs även Vasaorden som ett tack för de gjorda insatserna. Sickla industriområde fick mycket riktigt tillökning alldeles efter järnvägens tillkomst. Bageriidgarnas gästfabrik etablerades 1895, AB Diesel 1898 och Kåbergs tapetfabrik 1908 för att nämna några. Vi ska inte förledas till att tro att civilisationen ännu helt omfamnat Sickla 1893. Samtidigt som den livgivande järnvägen kom till klagades det på att det under vissa dagar låg en vidrig stank över Hammarbysjön. Förutom att industrierna gav fler arbetstillfällen orsakade de nämligen en ökad befolkningsmängd vilket i sin tur gav ett avloppsproblem som inte löstes tillfredsställande förrän 1909. Dessutom bidrog Videkvists garveri i Järla, svinfarmen Sankt Erik vid Sickla och slakthusen vid Fredriksdal till den ganska obehagliga lukten över området. Alldeles efter sekelskiftet fanns ett stort antal hushåll och drygt 20 industrier på västra halvan av Sicklaö. Alla utan annat avlopp än marken och sjöarna runt omkring. Tiden efter 1893 utmärks av stora ansträngningar att lösa de sociala problem som uppstod i industrialiseringens kölvatten. Sommargästerna började färre, allt efter det att fabriksarbetarna och deras småhus och baracker fyllde ut området. Lugnet användes som fattigbostäder, vilket till exempel framkommer i ett protokoll från fattigvårdsstyrelsen som beslutade att månadsunderhållet till, citat, fjoskiga Lovisa Salkvist, boende i fattigstugan vid Lugnet, slutcitat, skulle höjas till 6 kronor. I Lugnet fanns även en av de två skolorna inom Stora Sickla. Den andra skolan låg i Järla. Stora Sicklas herrgård användes sedan en tid runt sekelskiftet som skola och tillika lärarinnebostad. Herrgården ansågs efter en tid inte vara ändamålsenlig och tämligen snart byggdes därför Sickla folkskola strax intill Diesels fabriker. På grund av att Diesel planerade att utvidga sin verksamhet ville de kort efter det att skolan stod klar flytta den. Förhandlingarna om ersättning och köpesumma drog ut på tiden och först 1917 påbörjades flytten. I Nacka kommuns jubileumsskrift från 1937, där förhandlingarna kommenteras, står bland annat: i ersättning åt lärare Nyrén för förlorad bostad och trädgårdsland begärdes 800 kronor per år. En ännu större skola projekterades i början av 30-talet. Men i och med det vikande antalet barn i området blev denna inte utförd. När det gäller nöjen i området var fortfarande Sickla park, som har kallats Östra Söders pärla, på sydvästudden av Sicklaö, det mest populära utflyktsmålet vid förra sekelskiftet. Nöjeslystna söderbor rodde fortfarande över Hammarbysjön. Skillnaden mot 1700-talet var att parken främst kom att användas av nykterhetsfolket och festspel istället för brännvinsdrickare. Det byggdes en dansbana och en musikpaviljong för sommarens olika evenemang. I parken förekom även att politiker, som Hjalmar Branting till exempel, talade. I ett festprogram från 1909 annonseras dans, lekar och inte minst framträdande av humoristen och kuplettsångaren Kalle Nämndeman samt skådespelerskan fröken Julia Caesar. Nämndeman sjöng bland annat Sickla parksvisan, vars refräng gick: ty ut i Sickla park är det livat jämt, där svänger man och dansar under glam och skämt. Sickla park förändrades då man beslutade om en sänkning av Hammarbysjön, vilket genomfördes 1918. Västerdals Fanny Udde och de omkringliggande mindre husen som stod alldeles vid Hammarbysjöns rand befann sig plötsligt långt in i Sickla. Carl Forstrand menar att sjönsänkningen utgjorde ett för stort ingrepp i området och att den forna naturskönheten försvann spårlöst. Trots det kunde man långt in på 1970-talet höra näktergalen i Sickla, precis som poeten Carl Michael Bellman en gång gjorde. I Fredmans epistel står nummer 55, står: Mollberg Guttår, hör näktergalen långt kring Nacka, lyss åt Hammarby, en högt i sky, en ner i dalen, trotsar han ditt kval och gny. Sången är ny, sjung vi pokalen Floras lov med brysig hy. Under första världskriget användes delar av Sickla, Järla och Ektorp till odlingsmark för köksväxter. Matbristen var ändå så akut att ett subventioneringssystem infördes och till slut även ransoneringskort. Förlusterna på grund av subventioneringen och andra nödåtgärder blev mycket kostsamma för kommunen, och som detta inte vore nog ökade arbetslösheten och bostadsbristen påfallande. För att motverka arbetslösheten anordnades vägarbeten alldeles efter kriget i flera delar av Nacka. Det som nu kallas Gamla Värmdöleden upprustades från kostig till väg. Dessutom fick ett flertal anställning på det nyinrättade kontoret för arbetslöshetens bekämpande. Efter en kortare konjunkturuppgång på slutet av 20-talet kom börskraschen. Antalet arbetslösa i kommunen ökade från 23 i januari 1930 till 341 samma månad 3 år senare. Det totala antalet arbetstillfällen inom kommunen minskade också drastiskt. Värmdöleden blev därför under dessa år upprustad ännu en gång. Det företag som i störst utsträckning påverkat Sicklas utseende och förändring är AB Diesel. Området passade för fabrikens behov, inte minst för transporter av de tunga dieselmotorerna och övriga maskiner. AB Diesel grundades 1898 och slogs 1917 samman med AB Atlas, grundat 1873, till Atlas Diesel. Sammanslagningen var en tämligen naturlig följd av gemensamma intressen, medan de två största intressenterna i de båda företagen var Wallenbergstyrda Providentia och Oskar Lamm. Namnet Atlas Diesel föregick sammanslagningen med 4 år genom bildandet av Atlas Diesel in Moscow, som tillverkade båtmotorer i Ryssland. Samarbetet mellan de två bolagen påbörjades egentligen redan 1898 då AB Diesel beställde 2 dieselmotorer av AB Atlas. Atlas hade på 10-talet gett upp sin vagnstillverkning för att inrikta sig på verktyg och maskiner. Därför fanns det än mer anledning till sammanslagning. Av de många människor som arbetat för Diesel, Atlas Diesel, kan nämnas ingenjör Jonas Hesselman och arbetaren Lambert Wahlberg. Båda har lämnat efter sig minnen från sina arbetsliv. Hesselman i form av memoarer och Wahlberg i form av dagböcker. Hesselman anställdes vid Dieselverken i februari 1900 och kom att bli uppfinnare och chefsingenjör för företaget. Förutom hans intresse av och kunskap om motorteknik märks i hans memoarer att det på Diesel, liksom på andra arbetsplatser, gavs tillfällen till meningsskiljaktigheter. Tydligast är det mellan Hesselman och den dåvarande vd:n John Schmidt. Hesselman skriver om Schmidt: "Han hade för övrigt den mindre goda smaken att ofta infinna sig långt fram på dagen och promenera omkring i verkstaden iför den påfallande elegant sportkostym, vilket naturligtvis inte verkade så bra på underordnade och arbetare." Hesselman är inte sen att nämna att Schmidts beteende kan förklaras av, citat, "den stora åldersskillnaden och att han redan då hade bildat familj", slut citat. I Atlas Copcos jubileumsbok från 1973 får vi å andra sidan veta att Hesselman mestadels låg i konflikt med Schmidt, vilket kan förklara det ganska hårda omdömet. Jubileumsboken hävdar även att Hesselman hade en bland uppfinnare ett inte särskilt ovanligt drag av egensinne som var särskilt utpräglat i hans fall. Oavsett eventuella personlighetsdrag var Hesselman en ingenjör som betydde mycket för dieselmotorns utveckling. Han bildade av olika anledningar ett eget företag i närheten av Atlas Diesel samtidigt som de två företagen gick samman 1917. Genom arbetaren Lambert Wahlbergs utgivna dagböcker, Utsikt från en travers, får vi en annan syn på fabriken. Han började på Atlas Diesel 1928 samtidigt som Atlasverken slutligen flyttade över till Sickla. Under mer än 30 år skrev han dagbok som i förkortad form publicerades vid Atlas Copcos 100-årsjubileum 1973. Förutom att de ger en inblick i en ganska hård vardag för arbetarna kan man även se den fackliga kampen och en förändring av arbetsvillkoren och säkerhetstänkande vid företaget. Något som framkommer tydligt är att arbetarnas fritid oftast knöts till företagets olika föreningar. Vid sidan av en kör hade fabriken en orkester, en fiskeförening och mycket annat. De många italienska arbetarna bidrog även, enligt Wahlberg, med skönsång, och då i synnerhet när de arbetade övertid eller arbetade särskilt hårt. Italienarna och även ett stort antal finländare hade rekryterats alldeles efter kriget. Behovet av arbetare i Sverige under de mycket produktiva efterkrigsåren motsvarades av bristen på arbete i övriga Europa under samma tid. I Wahlbergs dagböcker tränger omvärldens händelser in ibland på fabriksområdet. Under andra världskriget sattes splitterskydd av betong upp framför de lägsta fönstren på fabriken samtidigt som området fick en militär vakt med skarpladdade gevär. Dessutom inrättades fabriksskyddet, eller verksskyddet, en liten intern vaktstyrka som tillsammans med bolagets egna brandkår svarade för verkets säkerhet. Några angrepp mot fabrikerna gjordes inte förutom i övningssyfte. Men under krigets slutskede fällde ett ryskt flygplan 12 bomber efter en sträcka från Stordängen till Eriksdalshallen. Bomberna orsakade mer förundran än materiell förstörelse där de slog ner. Även mindre viktiga detaljer redogör Wahlberg för. Ett wienerbröd på fabrikens marketenteri kostade till exempel 23 öre 1953 och 50 öre 1967. Företagets informationskampanjer för ökad säkerhet och hygien berörs också. Wahlberg noterar att en scenarbetare under en filminspelning på fabriken råkat slå sönder en glaslåda och skadat sig på splittret. På lådan stod ironiskt nog textat "En vars omtanke bästa skydd". 1955 bytte Atlas Diesel namn till Atlas Copco. Tiden före dess hade präglats av en betydande förändring i produktionen och en väsentlig expansion. Under VD Walter Wetjes ledning på 1940-talet kom nämligen Atlas Diesels produktion av tryckluftsmaskiner och bergborrar i fokus. Atlas hade förvisso redan börjat med bergborrtillverkning 1903, men man hade prioriterat maskintillverkning. I och med de nya tryckluftsmaskinerna från USA skapades däremot nya möjligheter att göra lättare enheter för gruvdrift. Slagordet blev en man, en maskin. De andra tillverkarna gjorde större maskiner som krävde fler arbetare och var därför mindre kostnadseffektiva. Den svenska metoden, som den kan kallas, och de nya borrarna lanserades sedan efter andra världskriget med stor framgång. Företaget expanderade i samma takt som det övriga Sverige, kan man säga. Atlas Diesels produktion kom av naturen även att omfatta gruvmaskiner i övrigt och tryckluftsaggregat. Idag är det mest synliga beviset på provborrningarna klipphällen på Markusplatsen framför gamla dieselverkstäderna. Den övriga maskintillverkningen lades omsider ner, liksom man tidigare hade slutat att göra järnvägsvagnar. Av de många fabriker som fanns inom Stora Sickla så kan så skilda företag som Bageriidkarnas gästfabrik, AB Casco och Kåbergs tapetfabrik nämnas. Ägaren av fastigheten Fanny Udde, bagarmästare Västerdal, startade 1895 Bageriidkarnas gästaktiebolag strax invid sitt hem. Företaget blev snabbt en stark konkurrent till den största gästproducenten Svenska gästfabriksaktiebolaget. De böcker som handlar om Sickla nämner oftast mycket lite om fabriken, men alla som gör det talar om en eldsvåda 1902. Det kan därför vara värt att citera Dagens Nyheter från den 9 april det året. Det var ett ohyggligt grant eldregn upp genom dimman mellan de skogsbeväxta kullarna. Gnistorna yrde uppåt och bränder och glödande tegel rasade ner. Den 60-70 meter långa trevåningstegelräckan var som ett eldhav. Allas uppmärksamhet var koncentrerad på striden mot den intensivt framrusande, allt uppslukande elden. Som ens, utan föregående varningssignal, störtade en mur i en vinkel. Tegel och tak for vida omkring, krossande eller sårande allt vad som fanns i deras väg. Förödelsen var ohygglig. Sedan det rykande dammet något lagt sig och de uppflammande lågorna så småningom dämpats, framdog man icke mindre än 6 livlösa offer och 8-10 svårt sårade. Bageriidkarnas fabrik köptes omsider upp av Svenska Gäst AB och ombildades till gamla aktiebolaget Fanny Udde 1934. AB Fanny Uddes främsta tillgångar var tomtmärkena i Sickla och på Reimersholme. All gästproduktion däremot lades ner. Trots att Västerdals fabrik var det lilla företaget som köptes av det stora Svenska Gäst AB antog märkvärdigt nog hela koncernen namnet Fanny Udde 1962 då den ombildades till förvaltningsbolag. Limfabriken Kasko bildades 1929 genom att Lars Almundsen fick rättigheten från Casein Company i USA att tillverka kasinlim i Sverige. Från att ha varit en treman stark fabrik på Katarina Barngata flyttade Kasko till några av gästfabrikens lokaler i Sickla på 1930-talet. Under andra världskriget gjorde företaget så betydande vinster att man av skattetekniska skäl valde att investera i omfattande tillbyggnader. Därför bildades Formalinbolaget och Konstharsfabriken. Kaskos tillverkning blev med tiden både varierande och omfångsrik. Förutom lim gjordes lack och flugdödaren radar. Ett synligt men kanske något elementärt tecken på företagets bredd var att det fanns två personaltidningar. Golvet i centrum och Kaskonytt. Ett annat tecken på företagets storlek är att personalen, liksom vid Diesel, knöts till företaget även på fritiden. Ett flertal föreningar, däremot däribland en teatergrupp, annonserades för i Kaskonytt. 1960 planerade Kasko en utbyggnad av sitt område. Bland annat ville man bygga en lokal för brandfarliga produkter något avsides från den övriga bebyggelsen. Planerna hindrades på grund av att kommunen inte beslutat om Järlaledens och Österledens sträckning över Sickla. Kåbergs tapetfabrik bildades 1856 då Carl August Kåberg tog över Landgrens tapetverkstad. 1906 flyttades fabriken från Bondegatan på Söder till Sickla. Efter ett tiotal år uppköptes Kåbergs av Atlas Diesel som planerade att utvidga sitt område. Tanken var då att lägga ner tapettillverkningen för att få en ny maskinhall. Men på grund av den rådande lågkonjunkturen beslöt man att tills vidare fortsätta med tapettillverkningen. Det dröjde därför ända till 1941 innan tapetfabriken flyttades till Handen. Att det därutöver fanns ett 15-tal andra fabriker inom Sicklaområdet bevisar industriområdets mångfald. Närmast Värmdurvägen låg till exempel X-fabriker där man tillverkade radiatorer. De fabrikerna har nu ersatts av Quality Hotel, forna Fogs Hotel. Längre ner längs Sickla industriväg där Akson Nobels kontor ligger fanns tidigare Frisells maskiner och ännu en bit längre ner mot rondellen fanns Kylhammars nysilverfabrik. Vid mitten av 1900-talet var Sickla alltså i alla avseenden ett industriområde. Men ännu 1956 lever en bit av den forna idyllen kvar. Ett meddelande om ankringsförbud på Sicklasjön i Nacka Saltsjöbadens tidning adresseras till exempel till dem som, citat, befar den till synes fridfulla sjön med en plaskande roddbåt eller med ett grövre träffande tonnage. Slut citat. En bra bit in på 60-talet kommenteras förvisso fortfarande de dåliga bostadsförhållandena i området. Trots ärliga ansträngningar var nämligen Västra Sicklaö ett utvecklingsområde där de sociala och kommunala funktionerna knappt vuxit i kapp industrins framsteg. Industrierna orsakade också föroreningar precis som förr. Ett antal artiklar från 1960-talet i lokaltidningen noterar att stora utsläpp av olja och andra föroreningar i de omkringliggande sjöarna. Stora Sicklas manbyggnad som tidigare var i centrum på Västra Sicklaö hade med åren förfallit. Under det sena 1800-talet var herrgården skola innan Sickla skola byggdes. Därefter övergick herrgården till att bli arbetarbostäder för Atlas Diesel och då i synnerhet för italienska gästarbetare. När den inte längre ansågs tjänlig som bostad ville Atlas Copco riva byggnaden för att bygga nya kontorslokaler. Och kulturnämnden i Nacka tillstyrkte en rivning 1972. Inventeringen av herrgården som gjordes året därpå av Rasmussens arkitektkontor visade en något förfallen manbyggnad. Riksantikvarieämbetet hade ändå förhoppningar på att kunna restaurera gården och på dess inrådan beslutade kulturnämnden om en granskning av ärendet 1976. Trots detta bestämde Atlas Copco att gården skulle rivas under det påföljande året 1977. I Nackaboken och i lokaltidningen från samma år skrev konsthistorikern Jonas Gavel att man kunde och borde rädda gården. Gavel underkände arkitektkontorets inventering och varnade att eftervärldens dom över 1960- och 70-talens rivningshysteri skulle bli hård. Atlas Copco sträckte sig till att erbjuda Gavel herrgården, det vill säga flytta den på egen bekostnad. Han avböjde med kommentaren: så behandlar man inte kulturhus. Dagen före den planerade rivningen skrev Jonas Gavel framgångsrikt till Peter Wallenberg för att förhindra rivningen. Tyvärr skulle det visa sig att ärendet endast förhalades och drog ut på tiden. En förening bildades för gårdens bevarande, men utan Atlas Copcos medverkan kom ingen renovering till stånd. Föreningen ordnade familjedagar runt gården och de hade drömmar om att kunna hålla en servering i byggnaden. Så sent som 1987 och 89 kan man i Nacka Saltsjöbadens tidning läsa att åtminstone en entusiast fortfarande kämpade för att bevara gården. Det var arkitekt Tuva Wretblad som uppmärksammade gårdens bedrövliga tillstånd. Regn och snö hade då, på grund av det eftersatta tillhållet, allvarligt skadat byggnaden. I den sista artikeln påpekar hon även att gården medvetet vandaliserats. Svaren från Atlas Copco och kommunen var att renoveringen skulle kosta för mycket i förhållande till gårdens historiska värde. De uppskattade renoveringskostnaderna hade då stigit från ett par till nästan 10 miljoner på drygt 10 år. Den förfallna herrgården brann slutligen ner till grunden i augusti 1989. Därmed försvann det sista tecknet på Sicklas tidigaste industri och inte minst symbolen för Stora Sickla. Godset som präglat Sicklaön under drygt 500 år.
Och det här var utdrag ur boken Om Sickla utav Ingemar Hansson och Gösta Sandell. Och det är Gösta själv som sitter här som har läst. Tack så hemskt mycket, Gösta.
Från det var ett nöje.
Om man vill köpa boken, går det?
Jag är osäker på det. Faktiskt, den trycktes i vad jag kommer ihåg 2000 exemplar. En del fanns på Nacka bibliotek att köpa. Och sen så kanske det finns kvar i Sickla där i dieselverkstaden. Skulle kunna finnas.
Det var en strykande åtgång på den. Men på ett bibliotek kanske du kan hitta boken om Sickla. Annars får du höra den här på Radio Nacka 99,9 MHz.